Hjärtligt välkomna till Kulturhuset Stadsteatern i hjärtat av Stockholm. Det här är P1-debatt som den här gången handlar om våld i nära relationer. Vår sändning idag är en del av Sveriges Radios temaveckan. Och under hashtaggen en av alla hittar ni fler vittnesmål. Ni hittar fler program som finns på Sveriges Radios webb. Både Världsbanken och Världshälsoorganisationen har konstaterat att våld i nära relationer är ett världshälsoproblem som kan liknas vid en pandemi. Var tredje kvinna drabbas, även i höginkomstländer. För 20 år sedan fann man att våld är farligare än cancer för kvinnor mellan 15 och 44 år. Våldtäkt och våld i hemmet orsakade mer död och lidande än trafikolyckor, krig och malaria tillsammans. Idag ska vi blicka bakom siffrorna och statistiken och vi ska vända och vrida på perspektiven om offer och förövare och vi ska försöka finna lösningar. Innan jag presenterar min eminenta panel så skulle jag vilja få höra Tiffany Kronlöf, Tiffany K ifrån SVT:s humorserie Full Patte som ska framföra låten Fatta din position.
Jag vill inte vara rädd för min bror, men du måste fatta din position. Jag är uppfostrad till att vara rädd för dig, och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig. Vi vet att kvinnor är de som är rädda för att gå själva hem. Kan inte ens åka taxi utan att vara rädd för chaufför. Om natten håller vi nycklarna mellan fingrarna som man lärt sig för. Om eller när det händer så kommer det vara värt det. Det ligger en skugga över hela vårt land. Våldtäktskultur, en riktig jävla skam. Men det går inte att välja bort. Och det påverkar alla, varenda en av oss. Och du kan tro att det inte inkluderar dig. Men vad jag känner när din blick väl landar på mig, jag hoppas att jag ska få gå omärkt förbi. Men du kommenterar mig högt, jag hör för polan där bredvid. Jag påminns om att vi lever i ett patriarkat. Du tar dig rätten att utöva makt som serveras på ett silverfat. Sen ifrån säger du dig ansvaret över makten du nyss utövat. Säger ett sinne för humor är vad jag tycks behöva. Jag vill inte vara rädd för min bror, men du måste fatta din position. Jag är uppfostrad till att vara rädd för dig, och lagen visar du kan göra vad du vill med mig. Kallas skämt och tomma ord, men det tas emot som ett hot. Jag har uppfostrats till att vara rädd för dig, och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig. Kallar du makt över mig för ett roligt skämt jag borde fatta. Tänk efter och fatta din position, bara titta på fatta. 98% av att sexuellt våld utövas som män. Så vad tror du går igenom ditt huvud när du tafsar på krogen? Ett skämt är bara kul första gången man hör det. När det gått en hel livstid tappar det glöden. Det roliga försvinner bara fördomen blir kvar. Därför är det inget skämt, jag tar det som allvar. Att du tar din friheten att röra mig överhuvudtaget. Visa bara på att du har övertaget. Jag blir påmind om en stat där du spelar på vinnande laget. Och jag kan bara hoppas på att få vara undantaget. Jag påminns om att vi lever i ett patriarkat. Du tar dig rätten att utöva makt som serveras på ett silverfat. Sen ifrån säger du dig ansvaret över makten du nyss utövat. Säger ett sinne för humor är vad jag tycks behöva. Jag vill inte vara rädd för min bror, men du måste fatta din position. Jag är uppfostrad till att vara rädd för dig, och lagen visar du kan göra vad du vill med mig. Kallas skämt och tomma ord, det tas emot som ett hot. Jag har uppfostrats till att vara rädd för dig, och vårt offentliga rum tillhör dig mer än mig.
Tack så mycket.
Tiffany Kronlöf, Tiffany K. Vi ska få höra mer av Tiffany alldeles snart. Ja, hjärtligt välkomna hit. Jag skulle vilja börja med dig, Jennifer Erlandsson. Du har egen erfarenhet av det här med våld i nära relationer. Berätta för oss.
Ja, detta var för 6-7 år sedan. Jag var då 24 år och hade precis förlorat min pappa. När jag på ett jobb träffade den här mannen som var en karismatisk, utåtriktad, rolig kille med mycket rapp i käften. Och han fångade mitt intresse väldigt fort. Och man kan väl säga att jag tilltalade starkt av honom och föll som en fura. Det tog ett tag innan det hände så mycket, men jag var ung och väldigt kär. Och tänkte väl inte så fort på att han kanske hade lite kontrollerande agerande stundtals. Någon gång vid årsskiftet, sent på hösten, så blev vi tillsammans. Och han visade väldigt snabbt att han var väldigt svartsjuk. Han kunde kolla min mobiltelefon, snoka i min mail. Hittade på att jag hade varit otrogen. Samtidigt som han blev väldigt våldsam när han drack sprit. Det gick väl två månader in i vår relation när han slog mig första gången. Vi hade varit ute på krogen tillsammans med vårt jobb när han var ganska full. Och när vi kom hem sent på kvällen vid 11-tiden så stängde han in mig i duschen, satte på den med iskallt vatten, gormade och skrek om olika saker och ville veta vem jag hade varit med eller hur det nu var på det här sättet. Senare på kvällen så tog han våra husnycklar eller mina lägenhetsnycklar och kastade dem i ansiktet på mig så att jag fick en rejäl blåtira. Detta var dagen före julafton. Så det var en väldigt intressant julafton att gå till släkten och förklara den klassiska förklaringen att jag har gått in i en dörr, vilket ingen trodde på. Och den här relationen den pågick i nästan ungefär ett år. Under den tiden så...
Accelererade våldet?
Ja, både ja och nej. Jag är en ganska driven framåt tjej så att jag fogade mig inte så lätt. Men jag hade en killkompis som väldigt många av de här bråken handlade om. Varför smsade jag med honom? Varför träffade jag honom? Vad gjorde han i mitt liv överhuvudtaget? Det slutade med att jag valde att inte ens umgås med den här personen för att försöka få bort våldet. För att det blev, precis som du säger, accelererade på det sättet att det behövdes mindre och mindre för att han skulle reagera väldigt häftigt. Och det, ja.
När polisanmälde du?
Så det var inte så lätt att polisanmäla det här som alla pratar om. Att han slår ju dig, det är bara att polisanmäla honom. Det är inte så lätt för att den här mannen, han hade en ganska taskig barndom och jag förstod mycket att han, varje gång han hade betett sig väldigt illa så slutade det med att han kröp ihop i en liten hög och grät och bad om ursäkt och förlåt att jag slog dig och förlåt, jag förstår ju att det inte är meningen och sådär. Så det slutade alltid med att jag satt och tröstade honom när han låg och grät i en liten hög.
Slog du honom?
Aldrig. Jag försökte bara vara snäll och jag är sån så att när någon skäller på mig så mår jag ofta väldigt dåligt, vilket visar sig att jag kräks. Så att jag tror att jag snittade på kräkas ungefär 2-3 gånger i veckan, minst.
Men ni var ju också på samma arbetsplats och du har också berättat för mig att det var flera som kände till det här.
Ja.
Och hade bevittnat det. Hur reagerade de?
Alltså det var ju väldigt turbulent på många olika sätt och många försökte prata med honom. Men det gick liksom inte riktigt in, tror jag. Och han tyckte inte att det var ett problem på det sättet. Och det var väldigt många som försökte peppa mig att du borde polisanmäla och du ska polisanmäla. Men det tog lång tid innan jag gjorde det. Mm. För att man kände sig, men jag kanske har gjort något fel. Det kanske är mitt fel att han pucklar på mig. Det kanske är mitt fel att han kontrollerar min mobiltelefon och så vidare.
Mm. Och sen när du till slut tog mod till dig och polisanmälde, vad hände det? Hur bemöttes du av polisen?
Det var en midsommarafton och han hade misshandlat mig framför ögonen på min bästa kompis. Och jag var helt livrädd.
Vad hade han gjort?
Vi hade spelat tv-spel. Han hade druckit väldigt mycket sprit. Och så gick det väldigt dåligt för honom i tv-spelet. Så jag sa att ja, men det är nog inte så bra att dricka och spela tv-spel samtidigt. För det går inte så bra. Då tokflippade han. Och började kasta runt mig i lägenheten på olika sätt. Han hotade mig att kasta ut mig från ett fönster. Och då bodde jag på 12:e våningen. Och han kastade ner mig i ett skrivbord och i en torkställning och massa olika saker. Det här är jobbigt att komma ihåg. Men så jag ringde till polisen och sa att han har fortfarande mina nycklar och jag är rädd att han kommer in. Var de sa, ja, men vi ringer igen om det skulle hända någonting. Och då ville jag göra en polisanmälan. Och då så sa jag att nej, inte just nu. Men dagen efter ringde jag och då polisanmälde jag.
Mm. Och hur togs det emot av polisen? Vad sa polisen?
Polisen var, jaha, vad har hänt? När hände det? Det var väldigt formellt från början. Och då var jag fortfarande väldigt skakig. Så det kändes väldigt konstigt att inte bli personligt mött på något sätt. Men för dem var det ju bara ett jobb, det förstår jag också. Men det var väldigt, väldigt jobbigt just då. Och man kände sig som att, vad är det här anmälan? Han har inte gjort något, jag lever ju. Och för stunden hade jag bara några blåmärken. Men de skickade iväg mig till rättsmedicin. Där någon visiterade mig och pratade in alla blåmärken jag hade på en bandspelare. Kändes helt surrealistiskt att stå där. Och sen kallades jag på förhör efter förhör efter förhör där alla uppgifter ställdes gång på gång om och annat.
Sen har ju den här mannen dömts.
Japp.
Ja, och även för annat. Hur har ditt liv sett ut efter det här som hände?
Ja, vi kommer väl återkomma till det sen, men jag var väldigt missnöjd med hur hans straff blev. Och jag kände att jag fick aldrig riktigt någon upprättelse och det var ingen som trodde på mig. Och jag har fått välja men av den här behandlingen som han gjorde. Jag är fortfarande jätterädd för människor som dricker sprit. Jag känner mig, eller som blir fulla snarare. Ett glas vin går väl bra, men så fort någon blir full så vill jag bara därifrån. När någon skriker på mig så blir jag fortfarande jätterädd. Och så fort jag har en god vän som är väldigt omtänksam som brukar skicka sms och fråga vad gör du och varför gör du detta? Och då märker jag med en gång att jag går till försvarsställning för det är någon som försöker kontrollera mig. Och jag har fortfarande än idag haft problem med andra relationer där jag tar ganska mycket skit. Så att jag har påverkat starkt av det även om det inte var så länge.
Mm. Vi ska återkomma till dig, Jennifer. Jag tänker Sandra Kanakaris är ordförande på Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund på SKR. Du har också arbetat med kvinnor som har blivit utsatta för våld, både fysiskt och psykiskt våld.
Och sexuellt våld och ekonomiskt våld. Det är också våld som vi ibland glömmer bort att tala om.
Vad tänker du när du hör Jennifers historia?
Jag tänker att tyvärr hennes och din historia stämmer överens med våra 120 medlemmars upplevelser. De finns utspridda över hela Sverige, kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som möter den här typen av berättelser varje dag.
Hur många det är precis... kvinnor hjälper kvinnojourerna i Sverige skulle du vilja säga?
Våra jourer hade över 1000 kvinnor som bodde hos dem och stannade då så på det skyddade boendet. Sen hade man över 69 000 olika kontakter, alltså samtalsstöd och sånt som man ju också behöver. Och mer än 1112 barn hade vi boende hos oss också. Så att det är också en bit man ofta glömmer. Att det finns väldigt ofta, nu fanns det inte det här, men det finns väldigt ofta med barn i bilden. Och de bor ju också hos oss.
Mm. Och du sökte dig aldrig, Jennifer, till en kvinnojour, va? Utan...
Jag sökte mig till en kvinnojour.
Du gjorde det?
Jajamän, det gjorde jag. Och det var jättepositivt. Jag fick jättebra hjälp av dem. Sen hängde det fortfarande tillbaka till att det var jag som var tvungen att ta mig ur relationen. De kunde ju bara stötta mig på det sättet.
Så bodde du, hur länge bodde du på en kvinnojour?
Jag bodde aldrig på en kvinnojour.
Utan du fick hjälp genom
kvinnojour? Jag fick hjälp av dem.
Så är det ju. Alltså, kvinnojourerna hjälper ju extremt mycket fler kvinnor och barn än de som bor där. Man har ju samtalsstöd med oerhört många fler.
Hur många kvinnojourer kan det finnas i Sverige? Jag hörde till exempel att i hela Dalsland finns bara en enda kvinnojour.
Det ser väldigt olika ut över landet. I Stockholm till exempel så har vi ju rätt många och så i andra områden där det finns färre människor finns det också färre platser. Men det här är ju till syvende och sist kommunens ansvar. Alltså kommunen har ett lagstadgat ansvar att ta hand om alla våldsutsatta i sin kommun. Och där brister det tyvärr idag. Kvinnojourerna har ju även inte någon långsiktig finansiering att bygga sin verksamhet på. Det tycker vi är oacceptabelt att frågor som faktiskt rör liv och död är projektfinansierad idag.
Men vi har ju val snart, så att om du skulle vilja formulera en önskan gentemot politikerna, som jag antar att alla är eniga kring att vi behöver liksom öka skyddet och minska våldet.
Det finns en stor enighet kring frågan att mäns våld är någonting som vi måste stoppa. Och mäns våld mot kvinnor och barn och andra män. Och då skulle jag vilja skicka med att vi måste börja titta på lösningar. Jag vet att vi ska prata om det mer senare också. Så det måste vi fokusera på, men vi behöver också få en... Alltså, kvinnofrid måste bli en del av välfärden, för det är det inte idag. Det är någonting vid sidan av. Kvinnojourerna behöver få en långsiktig finansiering och kommunerna måste ta sitt ansvar för de våldsutsatta.
Men även vår statsminister Fredrik Reinfeldt, han markerade ju sitt jultal att mäns våld mot kvinnor var ett stort problem. Mm. Så det borde ändå vara en uppslutning ifrån etablissemanget för er verksamhet.
Det finns en absolut. Man tycker att det här är en viktig fråga, men det har fortfarande inte visat sig i ren handling, kan vi ju säga. Alltså det har visat sig, det är mycket mer uppmärksammat idag än tidigare, men det finns fortfarande enormt stora brister.
Mm. Tack Sandra, vi ska återkomma till dig igen. Åsa Witkowski, alltså är det någon som kan alla siffror så är det du. Du är verksamhetschef på Nationellt centrum för kvinnofrid som det heter. Och jag tänker att jag har ägnat dagen åt att läsa alla dessa horribla siffror. Mm. Det var tredje kvinna i världen har erfarenhet av någon typ av våld som någon till henne närstående man har utövat. Och jag tänker att här sitter vi denna vackra sommardag i världen, världens mest jämställda land, och talar om våld i nära relationer. Hur går detta ihop? Hur ser bilden ut?
Ja, jag tror att det är så att just för att vi är jämställda i Sverige så kan vi ha den här debatten. Det hade inte varit möjligt i något annat land, så att jag tycker ändå att vi ska se det som ett stort framsteg att vi kan prata om det, för det är en jämställdhetsfråga som är viktig att lyfta. Och jag tycker också att det är viktigt att komma ihåg att i Sverige så har kvinnor möjlighet att polisanmäla det här kriminella brottet som de är utsatta för. Det är inte möjligt i alla länder ens i Europa, så att vi ligger ändå bra till, även om det är som du säger förfärande siffror. I Sverige så kanske var tionde kvinna idag lever i en relation där det förekommer våld, och det är ju förfärligt många kvinnor som gör det.
Mm. Skulle du kunna rabbla några siffror så att vi är med lite grann? Är det 12 kvinnor per år som mördas?
Nej, det är fler kvinnor i Sverige som mördas i nära relation. Man brukar säga att det är ungefär 17 kvinnor som mördas i Sverige. Det är alltid svårt att prata siffror eftersom olika studier visar olika verkligheter. Jag vet att vi ska prata om rättsväsendet senare. Och tittar man på de som har polisanmält våld i nära relation så brukar det vara 27-28 000 kvinnor som polisanmäler kvinnofridsbrotten. Ungefär 6 000 polisanmäler att de har varit utsatt för våldtäkt eller grov våldtäkt. Men vi vet att det kanske bara är mellan 5-10% som kan och vågar polisanmäla det de har varit utsatta för.
Mm. Så mörkertalet är enormt. Både här och i andra länder också.
Väldigt, väldigt stort. Mm. Och Sverige ser ut ungefär som övriga världen när det gäller att vara utsatt för våld. När man tittar på nordiska siffror eller internationella studier så ser det ut ungefär som det gör i Sverige. Att som du säger, var tredje kvinna har varit utsatt eller lever i en relation nu när det förekommer våld. Vi brukar ha en annan sån här siffra som är bra att komma ihåg också, att våld under graviditet är vanligare än högt blodtryck och diabetes. Och det vet ju ni som har gått hos barnmorska, att det är ju någonting som man kontrollerar varje gång när man besöker barnmorskan. Så det är vanligare med våld under graviditet än högt blodtryck och diabetes.
Borde barnmorskorna ställa sådana rutinfrågor?
Det gör barnmorskorna idag. Det är där det finns som en rutinfråga, och det här arbetar man väldigt mycket med att följa upp. Det finns kvalitetsregister som det heter i sjukvården. Så där har man verkligen kommit långt, och där hoppas jag att alla gravida får frågan och att man också har en möjlighet att svara ärligt på frågan. För det är ju nästa steg, att man ska kunna svara ärligt på frågan och känna att jag kan få hjälp och stöd och att det finns alternativ, som det var i din historia. Att det fanns någon som fångade dig när du behövde fortsatt hjälp och stöd.
Mm. Är det här en folkhälsofråga skulle du vilja säga?
Definitivt. Både de här siffrorna som du räknade upp visar att det är en global hälsofara, och vi pratar också om att det är en kvinnohälsofråga, definitivt.
Och du säger kvinnohälsofråga, och Mikael Alonso, sångare, du har drivit en juristbyrå som har jobbat mycket med sådana här frågor, och du har också skrivit en bok som heter Ge aldrig upp, där du skriver om dina egna erfarenheter, för det är inte bara kvinnor som har erfarenheter av våld i nära relationer. Berätta om din erfarenhet.
Ja, för det första måste jag säga att jag glömde ditt namn.
Jennifer Erlandsson heter
jag. Jennifer, när jag hörde dig berätta, då jag kan förstå att det är jobbigt, för jag känner direkt hur blodtrycket går igång. Jag tycker det är väldigt svårt att prata om, måste jag säga. Men jag hoppas ni märker hur snabbt ni svänger från våld i nära relationer till mäns våld mot kvinnor. Det var väl ändå våld i nära relationer vi skulle prata om. och våld i nära relationer. Jag har jobbat med en barnrättsbyrå i 5 år. Jag var tvungen till slut att lämna den för att det äter upp en att se alla barn som mår så fruktansvärt dåligt. Men våld i nära relationer handlar mycket om våld som barn utsätts för. Och det tycker jag personligen är en särfråga som är värd att behandla särskilt mycket. För mig är det så att våld mot kvinnor eller män, det är ungefär samma. Jag har en tämligen jämställd syn på vem våldet riktas mot.
Men din egen...
Ja, jag har utsatts för våld. Jag får förhålla mig lite kall till det och prata om det lite ytligt. Men jag växte upp med en mamma som blev gravid när hon var 16 år. Och efteråt, långt, långt, långt efteråt så insåg jag att hon måste nog ha varit någon form av sadist eller någonting. Hon misshandlade mig regelbundet hela min uppväxt. Det hände att sjuksyster ställde frågor och försökte... Jag hade en italiensk pappa. Hon försökte lura ur mig om min pappa hade slagit mig för jag hade blåmärken överallt. Men jag ljög och skyddade min mamma och sa att det var från judon. Jag kan inte snacka om det här.
Ja, det jag tänkte på, det var ju framförallt din erfarenhet av att ha haft en vuxen relation. Där du
jag har gjort som...
Och det kan man ju inte tro, Micke. Jag ska också säga, för eftersom det här är ett program som är väldigt transparent. Jag och Micke var tillsammans, men det var liksom förra århundradet, fram till 1998. De flesta levde inte då.
Då var världen svart.
Och det var inte jag som slog dig, ska jag passa på att säga.
Nej,
det är därför jag nämner. Men jag menar, alla som känner dig, Micke, du har liksom varit boxare, du är tuff kille från Vårby gård, du är punkare. Man kan inte tänka sig att en man som du skulle kunna få stryk av en kvinna.
Ja, när man är barn fattar väl alla det. Men,
nej, men då talar jag om din vuxna erfarenhet.
Sen har jag förstått, jag har gått in på många sådana här. Jag har faktiskt fått väldigt mycket stöd av alla dessa, jag vet inte vad jag ska kalla dem, men kvinnostödssidor liksom. För det är de enda jag kan hitta där man överhuvudtaget skriver om de här systemen man luras in i och hur man liksom lurar sig själv och hur det går i cykler och allt det där. Men jag gjorde så som myten säger, att jag letade till slut upp en kvinna som var en någorlunda avbild av min morsa, lika knäpp i bollen och lika våldsam, så jag skulle fixa. Och jag kände nog igen mig ganska snabbt och blev tämligen jätteförälskad i någon avbild av min mor, gissar jag, om jag får psykologisera över mig själv. Och hamnade i ett helvete ganska fort och bidrog nog delvis alltså till att det här eskalerade, eftersom jag accepterade den här, ska vi säga, smekmånadsperioden som kommer efter det här brutala övergreppen. Då kommer en oerhört fin period som man bara, äntligen. Och sen tänker man, nu kommer det aldrig hända igen. Och så blixtsnabbt vänder igen och man bara, nu drar jag. Och så vänder det tillbaka igen och det går precis så långt. De är skickliga psykologer, de här människorna som ger sig på folk. Så jag levde med våld och med psykiskt övning, men även alltså riktigt våld. Pojkar är ju överlag, tror jag, mycket tåligare när det gäller att ta våld. Jag tror inte jag skulle under tiden ha påstått att jag blev misshandlad. Jag hade nog svarat ja på frågan, har du fått slag i ansiktet? Ja. Har du kastat saker på dig? Ja. Har du blödit? Ja. Har du blivit misshandlad? Nej. Så att det,
för att man förväntas,
ja, men
tåla visst,
loss,
våld
pojkar,
som man.
Åtminstone när jag växte upp, då hade man ju näsblod en gång i veckan och det var ingen som tyckte det var något att babbla om. Man spelar ishockey, det går ju för fan, det gör det ju nu med för övrigt. Det går ju hockeymatcher i slow motion där de visar misshandel varenda vecka, varenda åklagare kunde sätta dit varenda grabb som spöar på folk. Det om något är kulturellt accepterat våld av män i Sverige idag. Och det är klart att det är mycket begärt. Om man har en grabb som åker och spelar hockey till exempel, spöar på någon 2-3 gånger i veckan och alla applåderar. Och sen undrar man, vad fan, du hajar väl att du inte får slåss hemma? Ja, men det kan vara så att vi ska ta bort allt våld.
Så du menar att samhällets signaler är inkonsekventa? Att
det vi tycker att... jag def... Varför? Jag bara undrar.
Ja, men då, vad
det är någon
göra
från
då?
Rättsväsendet här. Varför i helvete anmäler inte åklagarna misshandel som visas veckovis på svensk tv i slow motion? Man ser ju bara... Och det är inte tillåtet. Det är ingen överenskommen våldsamhet.
Men menar du att vi skulle förbjuda alla våldsamma sporter?
Nej,
till exempel
det
boxning?
Finns boxning till exempel. Där finns det en överenskommelse. Vi slåss. Hockey finns ingen sån överenskommelse. Står ingenstans. Och så får du stryk också. Bara,
men leder detta till våld i hemmen, menar du?
Ja, vad tror du själv?
Ja, men det är inte jag som ska svara på frågan.
Vad tror
du,
publiken? Om man lär sig att det är okej att slå folk i ansiktet, det är ett bra sätt att ta sig fram, alla applåderar. Efteråt är det bara bra jobbat. Och det är inte bara riktat våld, det är också alla möjliga typer av förbjudna övergrepp. Det är kränkningar, precis allt. Och det är ingen som bryr sig. Om man sedan har gjort det i 10-15 år. Hockey är bland män den tredje största sporten. Jag tror att vi har runt 10 000 pojkar som kommer in till akutsjukvården från hockeymatcher. Det är 27 om dagen.
Men vet du, jag tycker hockey diskuteras alldeles för mycket redan. Så att
jag bara ville prata om det kulturellt accepterade våldet bland pojkar. Precis. Som spiller över i hemmet.
Fick du hjälp, Micke? Alltså det finns ju jättemycket många kvinnojourer. Mansjourer däremot.
De ville att jag skulle prata om jag var våldsam.
Vad sa polisen när du gick till polisen?
Polisen var skitbra, det måste jag ändå säga. Jag har haft svårt för polisen. Jag är från Vårby gård och där tycker man inte om poliser som regel. Men de var skitbra.
Hur då? Varför var polisen bra mot dig, menar du?
Därför de var helt oberörda. De bara skrev ner precis som det var. De ställde inga dåliga frågor. De misstänkliggjorde mig på inget sätt. De skrev ner det jag sa och de gjorde det bra.
Okej, så att de tyckte inte att det var märkligt att en man kommer
och
anmäler en kvinna?
Nej, jag till och med haltade lite i min berättelse och skämdes lite. Och jag fick stöd då att det var så här, nej, men vi har hört det här förut. Det var en kvinnlig polis för övrigt om det har med saken att göra. Men för mig var det viktigt då. Hon sa, ja, är det någon som vet att sånt här händer, då är det såna som jag. Så jag kände faktiskt stöd för första gången. Mm.
Våldet mot männen är ju inte lika vanligt och det är också därför det till exempel heter Nationellt centrum för kvinnofrid. Vi har väldigt många kvinnojourer. Vad är du kritisk mot, Micke Alonso, när det gäller
Ja, men det är ju ett apartheidsystem. Jag fick ju barn till slut. Jag skulle, om jag blir slagen, vilket jag blev, och för det här är sänds över hela, jag kan inte berätta vad som helst om min familj. Men självklart var det så att jag var orolig för mitt barn också till slut. Jag kunde aldrig, vem hittar en lägenhet i Stockholm, vad ska jag ta vägen? Så om jag springer ut mitt i natten med min grabb, nej du får inte komma in. Du har fel kön. Och jag köper inte argumentet att kvinnor kan inte umgås med män som har utsatts för precis samma sak. Jag tror faktiskt vi har mycket att lära varandra vid frukostbordet, att vi är inte så jävla farliga.
Mm. Tack så mycket. Så länge, Micke, du kommer in igen. Allan Ali, du jobbar med Elektra på Fryshuset i Malmö och du jobbar ganska mycket med liksom, vad tänker du när du hör det här? Och hur arbetar ni mot manlighetskulturer? Arbetar ni med?
Jag jobbar mest med mot våld och förtryck i ert namn. Vi jobbar med maskuliniteter som ideal överhuvudtaget och arbetar väldigt nära med en förändring av olika maskuliniteter. Att fortsätta bibehålla din manlighet men ändå vara jämställd och att göra liksom att ta ansvar för dig själv och inte arbeta. För att många gånger när män pratar om jämställdhet, då gör vi det för att vi tycker det är synd om kvinnor. För vi ska hjälpa kvinnor att få bättre lön och så vidare. Och mitt motto är så här, när jag säger till grabbarna så här, det är inte det vi ska göra. Vi ska göra befria oss själva från destruktiva manlighetsideal. Om jag ska bara koppla till det Micke säger så här, varför våldet i tv inte, varför är det farligt att man inte stoppar? Jo, för det glorifierar våldsamhet. Det glorifierar den. De bästa hockeyspelarna, fotbollsspelarna som alla minns, det är Börje Salming som var jättetuff och tog emot jättemycket stryk.
Men om vi stannar inom hemmets trygga vrå, för det är det våldet vi ska fokusera på.
Absolut, men det är, alltså man får ju, alltså det är viktigt att vi ska inte bara fokusera på det. Vi måste se alltså var impulserna kommer ifrån, var liksom man blir påverkad av. Så våldet glorifieras många gånger och sen finns det inte heller någon som kan problematisera det här med ungdomar. Jag jobbar ju på skolor och diskuterar de här frågorna med pojkar. Killar tycker att det är självklart att man till exempel att man slåss. Och sen ser vi runt omkring, vi stoppar inte heller det. Vi kommer inte säga till några killar så här, men det är, du får inte slåss, utan det är en del av manligheten, det är en del av pojkarna som växer upp.
Men hur ska man få killarna att sluta slåss?
Ja, nu är det inte så att alla killar slåss, utan det är bara, det finns en uppfattning att killar gör det, och det är just den uppfattningen vi måste arbeta med. Vi måste arbeta med att dels att killar ska lära sig faktiskt säga nej till att bråka, säga nej till vissa destruktiva ideal.
Ja, så hur lär ni dem det?
Ja, det är genom upplysning.
Vadå? Ni sitter och berättar, hej, du borde inte slåss. Lyssnar de?
Ja, självklart kan man göra det. Och vissa skulle lyssna, men det bästa är att arbeta med värderingsövningar och arbeta med att göra ett värdegrundsarbete. Att få ungdomarna att känna sig olika, alltså man återskapar olika sociala situationer genom rollspel, genom att man får tänka efter själva.
Kan du ge oss ett exempel?
Till ge ett exempel, ja, det finns väldigt många, men jag kan väl säga så här att jag jobbar ju på en skola där killarna är väldigt tuffa och de kan säga massor med dumma saker till tjejer exempelvis. Och då bara vänder vi på steken och de får ju agera, inte att de blir tjejer, men de blir killar, så har vi då vissa av oss som agerar tjejer, men också att vi har en patriarkal hållning. Och att vi säger saker till killarna, eller i övningen då, som får killarna att reagera. Och herregud, och för att ungdomar är jätteduktiga på att komma in i olika roller, och när de kommer in i det så spelar de det till fullo. Och då känner de varenda år hur kränkande det är, hur mycket det knäcker det.
Okej, din verksamhet, har du sett något resultat av den? Har killarna blivit liksom mjukare? Har de blivit snällare?
Mjukare är ett fel ord att använda, för vi ska inte bli mjuka utan vi ska bli jämställda. Och då ska vi inte rangordna med mjuk och hårdhet, för då är vi fel ute. Utan det vi behöver göra, vi ska göra jämställdhet attraktiv, men vi ska göra det att det blir viktigt att vi arbetar jämställd. Och man säger bland våra killar, när jag frågar en grupp killar första gången, varför vill ni vara med jämställdhet? Och då sa alla, vi vill hjälpa kvinnor. Efter 45 minuters föreläsning om hur vi killar är fasta i destruktiv manlighetsroll, då säger alla andra, nej, vi vill jobba själva för att befria oss själva. För att våldet drabbar ändå oss störst som män. De flesta som drabbas av våld, manlig våld, det är faktiskt män. Det är inte farligt för dig, Alexandra, att gå ut sent på kvällen, utan det är för killar som är någonstans mellan 18 till 35 år. Det är vi som löper störst risk att bli nedslagna.
Men jag lever, precis som de flesta kvinnorna, med en ständig rädsla, för att jag är alltid ett presumtivt offer.
Absolut, och just det. Och det är just det som är viktigt att synliggöra.
Ja, alltså så att du håller med mig nu.
Ja, självklart. Jag säger inte, ni måste missförstå mig rätt här. Jag försöker att det är viktigt att om vi synliggör att våldet drabbar ju också män i väldigt stor
Absolut.
Utsträckning, då kan man ju också ta det till sig och göra någonting åt det. Och sen behöver vi ta ett kollektivt ansvar som män. Men då måste också debatten vara öppen för det. Vi måste släppa in fler män
men
som arbetar med de här
dig,
frågorna.
Men om jag förstår dig, Allan, så vänder du dig också mot det kollektiva skuldbeläggandet mot män som grupp.
Ja, både ja och nej. Det är viktigt att vi som kollektiv, som män, vi tar ansvar för det. Visst är det så att om jag säger att några i min omgivning är patriarkal i sitt agerande, då måste jag sätta stopp för det. Men grabbar, det här är inte accepterade. För det finns ju väldigt många som inte accepterar det, men aldrig säger någonting, för att man vågar inte yttra de orden.
Ni vet, verkligheten är ju inte så himla lätt som man vill påskina alltid. Alltså, världen är inte svart eller vit. Det är inte så att alla kvinnor är goda och alla män är onda. Och där måste vi faktiskt nyansera frågan lite grann. För att Susanne Larsdotter, du är socionom, du är teolog och sexolog. Alltså teolog och sexolog, den här kombinationen vill jag prata om någon annan gång. Men du arbetar på RFSL. Och det är önskvärt att problematisera den här bilden av att kvinnor också slåss.
Ja, alltså jag är den första att skriva under om att mäns våld mot kvinnor är ett könsmaktsproblem. Men jag vill också säga det att vi får inte heller negligera andra grupper i samhället som också blir utsatta för våld. Personer som lever till exempel i samkönade relationer blir utsatta för våld. Män utsätter andra män för våld i en kärleksrelation. Kvinnor kan utsätta en annan kvinna för en kärleksrelation. Men precis som vi har pratat om, så gör den här heteronormativa bilden och våra könsmaktsstrukturer gör att det här osynliggörs också. För precis som tidigare sa, så en man som anmäler en misshandel från en annan man i en relation blir ibland inte mottagen av polisen med det allvar som skulle behövas. För man ser att det är ett bråk mellan två personer. Man ser inte att det är den här maktdimensionen i relationen. Två kvinnor som lever tillsammans, den ena misshandlar den andra, så tänker man att kvinnor, de är ju så omsorgsgivande och moderliga. De kan ju aldrig utöva våld till någon annan.
Jo,
och så ser man inte.
Fight.
Ja, det kan de verkligen.
Enligt myterna. Ja. Så att du tycker, vad tycker du, ska man döpa om det här med kvinnofrid på något sätt?
Ja, det är en svår fråga, men kanske vi skulle prata om det på flera olika sätt. När vi ständigt bara pratar om mäns våld mot kvinnor, så osynliggör vi andra grupper. Vi måste på något sätt vidga begreppen till att också inkludera hbtq-personer, i och med att de har mycket svårare att få hjälp än kvinnor i samhället. Det finns inte lika många instanser som tar emot dem. Våra nyaste studie, Misstro, visar att 50-60% av hbtq-personer inte har förtroende för socialtjänst, åklagare och polis.
Varför har de inte förtroende för alla dessa myndigheter?
Därför att man är van med ett heteronormativt bemötande där man måste förklara vad man är och hur man lever och ibland också förklara att det är ett reellt våld. Men det är ett lotteri. Det finns väldigt mycket duktiga poliser, det finns duktiga personer inom socialtjänsten och åklagare. Så det är fortfarande lite av ett lotteri vem man kommer att möta. Och så ska det inte vara. Det
måste vara kompetensen. Skulle vi kunna anta genusneutrala riktlinjer? Är det vi borde arbeta för? Vad säger RFSL? Vad jobbar ni för när det gäller våld i nära relationer?
Jag tror att vi mer måste att lagstiftningen också ska omfatta även våld i nära relationer. Till exempel att våldtäkt ska inte vara ett samlagsrekvisit i som det är idag. Jaha. Idag utgår man från ett heterosexuellt samlag i lagstiftningen. Så också en del av lagstiftningen är ju väldigt heteronormativt skriven.
Så hur borde det vara istället alltså?
Ja, det finns ju skrivningar i lagstiftningen idag att våldtäkt är ju mer än ett samlag. Att könsorgan kommer i kontakt med varandra, så att det finns ju, men fortfarande så är det här jämförelserekvisitet i förarbetena är fortfarande samlag. Mm. Och likaså är kvinnofridskränkning detsamma som fridskränkning. Där är ju också olika jurister som har gjort olika studier som visar att ja, men kanske man inte bedömer fridskränkning på samma sätt som man dömer kvinnofridskränkning.
Mm. Debbie Nyhén, nu när jag hör om lagar och förordningar och paragrafer, då tänker jag på Debbie Nyhén som har arbetat med kvinnofridsfrågor sedan 1999 på advokatbyrå, genusexpert på Migrationsverket och Terra 5 och styrelseledamot på Roxa. Du har ju jobbat jättelänge, men också inom kommunen. Vad tänker du? Alltså, kan man lagstifta bort våld i nära relationer?
Nej, absolut inte. Alltså, jag tycker också i mångt och mycket när man diskuterar de här och när man börjar tala om att man ska göra det mer könslöst, så tycker jag ändå att man tappar fokus. För i mångt och mycket, all statistik, all forskning visar ju ändå att det är mest kvinnor som utsätts för våld av män. Sen behöver ju inte det ena utesluta det andra, att man även visar på att det finns våld som sker i olika typer av relationer. Men majoriteten av de kvinnor som utsätts för våld idag i Sverige sker ju av män. Och det får man ju inte glömma bort under någon som helst omständighet. Och även, visst självklart förekommer att även kvinnor slår män, men det är absolut inte i den omfattning som man vill påskina ibland. Och också att man tappar fokus från själva ämnet. För hela tiden så flyttar man bort fokus från där faktiskt en stor del, en majoritet av kvinnor i Sverige känner sig osäkra i Sverige, trots att vi har haft fred över 200 år. Och det är inte värdigt ett rättsstat att majoriteten av kvinnorna känner sig på det här sättet. Och man kan inte lagstifta bort det hela. Mm. Och det är inte bara lagstiftningen det är fel på. Utan det finns också hur man tillämpar lagstiftningen, precis som vi har hört här. Hur man tas emot, hur allt ifrån det att man gör en polisanmälan in till dess att hela liksom rättskedjan avslutas. Och även i de fall där människor faktiskt inte kommer i kontakt, alltså att de inte gör en anmälan. De människorna, alltså de kvinnorna, har ett lika stort behov av olika typer av stödinsatser, trots att de aldrig ens kommer i kontakt med polisväsendet.
Och du har ju
sättet.
Jobbat också på Migrationsverket med asylsökande kvinnor och också i Terra 5 med invandrarkvinnor och så vidare. Det är ju kanske den tysta gruppen skulle man kunna säga.
Jo, men det man kan se rent konsekvent, som jag måste också ändå säga, för jag har jobbat både statligt, privat, ideellt och själv jobbat i olika projektform och allting. Det är att jag tycker det är liksom skamligt att vi inte har kommit längre. För det har pumpats ut miljoner efter miljoner.
Miljarder skulle jag nog
bara
säga.
Ja, men alltså, kan man säga. Och varenda liksom minister rider på de här frågorna. Men vad är det för resultat vi har uppnått? Var har pengarna egentligen gått och varför har vi inte uppnått de målen som faktiskt regeringen har satt? Jag tycker det är liksom inte försvarbart längre att agera på det sättet som har gjorts. Och då kan man ju också... Och jag tycker att även här så smusslar man undan pengar. från de som behöver det som mest. Och likväl även den här regeringen har gjort exakt samma tabbar eller samma systematiska sätt som man har gjort. Att man säger att så här mycket pengar satsar vi och sen likväl så försvinner det in i olika typer av myndigheter, anställda och likväl. Och så säger man att man har betalat ut till kvinnojourer och så har man själv ett kvinnojoursengagemang och så säger man var är pengarna. De satsas minst inom kvinnojoursverksamhet.
Var hamnar pengarna någonstans?
Ja, det är den stora frågan. Det skulle vara väldigt intressant att se specifikt krona för krona. Ja. Mm. Och när det gäller då rättsväsendet, ja, det finns självklart stora brister i hela rättskedjan. Men det är också viktigt att det finns också fall och ärenden, alltså där man ändå lyckas. Och där är det ju jätteviktigt som i alla andra sammanhang. Det är kunskap, kompetens, engagemang och kontinuitet.
Mikael Alonso nämnde också barnen. Alltså väldigt ofta när man talar om våld i den nära relationen så fokuserar vi på kvinnorna. Men vi glömmer också bort barnen. Och på väldigt många kvinnojourer finns det ju, ibland finns det till och med fler barn på kvinnojourer än det finns kvinnor.
Jo, men jag tycker säga så här. Man kan inte värna om barnen om man inte värnar om den förälder som faktiskt blir utsatt för våld. Om man värnar och om man verkligen pratar på det sätt som man säger att vi värnar om barnen, vi vill skydda barnen, då ska man alltid skydda dem. Och då spelar det ingen roll om det är en man eller en kvinna. Man ska agera och reagera och ge den personen som utsätts för våld rätt insatser. Och då också värnar man om barnen. Mm. Men ibland när man pratar om barnen, då tappar man faktiskt fokus från den som utsätts. Som ändå utsätts för det grövsta.
Men barn som växer upp i våldsamma hem, de anammar ju väldigt ofta. De ärver ju också detta och hamnar själva i...
Ja, men jag håller inte med om att bara för att man själv har upplevt och levt i en våldsrelation eller sett våld, att man själv upprepar det beteendet.
Och den vi hörde sist här nu, det var Debbie Nygren. Och vi ska få höra mer. Peter Batt är tillbaka efter nyheterna. Då ska ni också få höra Tiffany Kronlöf. Ni ska få höra alla våra fantastiska debattörer. Vi finns på Twitter, vi finns på Facebook. Hashtaggen är en av alla. Vi finns på Kulturhuset, det finns några platser kvar och ni är hjärtligt välkomna tillbaka efter nyheterna. Våld i nära relationer är alltså dagens ämne och efter nyheterna ska ni också få höra Christian Lundberg. Tack så länge. Jag heter Alexandra Pascalido och det här är Sveriges mest omdebatterade debattprogram som idag handlar om våld i nära relationer. Det här är avslutningen på Sveriges Radios temavecka. Och jag skulle vilja börja presentera Natasha Psommas Blomberg, mer känd som bloggare och twittrare och väldigt aktiv på sociala medier. Lady Damer är du mer känd som.
Ja.
Och du har uppenbarligen en stor fanclub, Lady Damer.
Ja, det hoppas jag.
Men du, det här med våld i nära relationer. Ja. Berätta om din egen erfarenhet.
Så jag är väl en av de här som aldrig tyckte att jag blev misshandlad för att jag inte fick slag med knytnävar. Och det är ju lite den här problematiken att man förminskar våld som många kvinnor utsätts för. Och väldigt många män är väldigt medvetna om det också, att de inte använder knytnävar och liksom slår ordentligt. För att det är ju att slå, och riktiga män slåss ju inte och så vidare.
Våld är mer än blåtiror och knytnävar.
Precis, och då pratar jag inte heller bara om det fysiska våldet, utan det är som det ekonomiska våldet, det psykiska våldet och så vidare. Men jag har varit ju mer, ja, men han kunde trycka ner mig på marken, hålla för min näsa och mun så att jag inte kunde andas. Han spottade på mig väldigt ofta. Han försökte kväva mig, han försökte liksom... Han nöp mig i ansiktet och ja, men bet mig, drog mig i håret, kastade saker på mig.
Det här låter ju faktiskt värre än de här knytnävarna som du snackar om.
Ja, fast just då så tänkte jag ju liksom att nej, han slår ju inte, åtminstone. Det fanns liksom inga...
Varför stannade du?
Det är ju en normaliseringsprocess, så att jag tyckte väl till slut att det här var kanske normalt. Man intalar ju sig själv också att en inbildning. Men vänta, var det verkligen så hemskt? För att... Man har ju inte tendens att förminska det man utsätts för. Man tänker så här, nej men jag överdriver nog. Jag har nog överreagerat. Det kanske var ett missförstånd helt enkelt och så vidare. Eller att man bara förtjänar det, för jag är jävligt stor i käften. Så att, det var inte så att jag var den här klassiska stereotypen av en misshandlad kvinna som är tyst, fogar sig, lägger sig i fosterställning. Utan jag slog ju tillbaks och jag käftade tillbaks. Och
du
jag
slog var, tillbaka också?
Ja, jag slog aldrig först, men jag slog tillbaka.
Mm. Polisen mälde han dig för att du slog?
Nej, han ville inte blanda in en polis överhuvudtaget.
Men jag tänker så här, hur mycket våld ska man tåla i en relation?
Jag tycker inte man ska tåla något våld överhuvudtaget.
Så varför var det som fick dig att gå, att lämna den relationen?
Alltså det som fick mig att gå var att jag till slut insåg att jag tycker inte om den här människan. Men jag gick inte för att han slog. För fortfarande då så tyckte jag ändå att jag överdrev för mig själv. Liksom.
Du har ju ett väldigt tydligt genusperspektiv på detta.
Ja.
Och under förra timmen så har ju det också ifrågasatts. Alltså att vi kanske ibland har en stereotyp genusbild. Hur ser din bild ut av det här?
Alltså vi har ju redan pratat om hur mansnormen överhuvudtaget får liksom unga pojkar att växa upp med tron att våld är okej. För att vi har ju två sorters våld. Vi har ju det här dumma våldet. Krig är dåligt, mördare är dåligt, oprovocerat våld är dåligt. Men sen har vi ju ändå det här glorifierade våldet där det finns hjältar, till exempel superhjältar som barn sitter och tittar på, som använder våld för att rädda världen eller våld för att liksom på något sätt göra bra saker. Och det, då glorifieras det samtidigt som det finns i sporten. Då. Det är liksom...
ja, men om vi lämnar det, för det har vi diskuterat precis, så mycket redan. Vad är problemet?
Problemet är att vi lär pojkar att tro att våld är en bra lösning. Vi lär, vi ger dem liksom inget alternativ. Vi ger dem inget sätt att hantera konflikter på, utan vi liksom serverar det här våldet på ett fat med tecknade serier, våldskultur och bara så här ska ni lösa era konflikter. Mm.
Men det finns ju också kvinnor som både slåss och kvinnor som mördar. Och då har jag Jenny Jorston. Du är doktor i psykologi och du är forskare vid kriminalvården.
Stämmer.
Ja, vad kan du berätta om de här kvinnorna? Det är ju det död dödliga våldet du har forskat i.
Ja, jag kan säga att jag började kanske med det och sen har jag fortsatt att titta på kvinnor och kriminalitet och också gått vidare. Senast nu psykisk hälsa bland fängelsedömda kvinnor. Och så har jag med mig tidigare kunskaper om också det dödliga våldet förstås. Men vad vi ser nu är en ökning. På en tioårsperiod så ökar kvinnor som döms för våldsbrott med 37%. Och det är en avsevärd ökning. Om man tittar på misstänkta för våldsbrott så ökar också kvinnor mer än vad män gör. 87% under en tioårsperiod.
Varför ökar antalet kvinnor som gärningsmän, som förövare? Varför blir kvinnorna mer våldsamma? Är det någon slags följd av jämställdheten?
Jag tror att det är en väldigt komplex fråga. Jag tror inte att det har ett svar. Utan det handlar naturligtvis om förändrade attityder. Att vi helt enkelt inte... alltså att vi har lättare för att anmäla till exempel. Men det handlar också om det som vi har varit inne på här. Att män kanske anmäler i högre utsträckning idag än man gjorde tidigare. Och det ser man ju också i både svenska och internationella studier att det lätta våldet är relativt lika mellan kvinnor och män.
Det lätta våldet, det lätta, vad är våldet? Det lätta våldet? Det är örfil eller vadå?
Ja, örfil, slagsparkar, hot om våld och så vidare. Medan det grövre våldet, om vi tittar på skadebilder, om vi tittar på antal timmar du har behövt söka sjukvård och det dödliga våldet, där är det mycket grövre för kvinnor naturligtvis. Det är mycket fler kvinnor som är utsatta. Men det är ändå väldigt intressant liksom, eller viktigt att försöka nyansera bilden, för vi kriminalvården får ju de här kvinnorna sen, de som blir dömda, och om man tittar på alla våldsbrottsdömda kvinnor så en fjärdedel av dem är just i partnervåld alltså som det rör.
Men är det fördomsfullt att tänka att om kvinnor slår så slår de i självförsvar?
Det är inte fördomsfullt, för det så är det i vissa fall, men inte i alla fall. Det här varierar naturligtvis från olika studier, men någonstans mellan 40-60% kan man hitta från olika studier där det är i självförsvar. Men sen finns det en betydande andel där det förekommer våld mellan båda parterna. Och det som blir problemet som jag ser det, det är att vi helt enkelt osynliggör de här kvinnorna som då har en uttalad aggressivitet.
Så om man ställer en väldigt enkel fråga, varför slår män respektive varför slår kvinnor?
Det finns både samma motiv och olika motiv. Och det här med just varför orsakerna till det är ju väldigt, väldigt komplext. Jag vågar mig inte på att göra en sån indelning faktiskt. Det går ihop. Det finns kvinnor som vill hämnas. Det finns män som vill hämnas. Det finns kvinnor som är svartsjuka. Det finns män som är svartsjuka och så vidare.
Men de har ungefär samma motiv och det är samma orsaker.
Ja, det kan absolut vara samma orsaker. Det behöver inte alls se olika ut.
Hur många kvinnor mördar sina män?
Det är ungefär 4 per år i genomsnitt som mördar sina män.
Och vad har de gemensamt, de här kvinnorna, förutom att de har mördat sina män?
Jag skulle säga att de har väldigt mycket som inte är gemensamt. Det ser väldigt olika ut, precis som vi är inne på. Vissa har naturligtvis utfört den här handlingen i självförsvar. Men sen finns det ju också en grupp som där våld har förekommit mellan båda parterna under en längre tid. Det kan vara långa, långa relationer, ofta i samband med missbruk. Men det som är viktigt är också att vi i den här anstaltsdömda kvinnor som vi har tittat på psykisk hälsa, där frågar vi kvinnorna, de fick självskatta sin egen aggressivitet. Och där hade alltså 37% hade förhöjd eller markant förhöjd aggressivitet som de själva bedömde.
Jo, men för kvinnor förväntas ju inte vara aggressiva.
Absolut
alltså, det räcker
inte
med att vi höjer rösten och så blir vi anklagade för att vara
absolut
våldsamma.
Ja, men alltså att de själva uppskattar att de har det. Att de själva uppskattar att de har det. Mm. Så att det är viktigt också att se de här kvinnorna, för vi måste ju kunna erbjuda dem någon form av hjälp också. Det är väldigt viktigt.
Mm. Så att, du tycker, det här med kvinnofrid, tycker du att man borde byta ut det begreppet utifrån den forskning du har ägnat dig åt?
Jag tycker att det finns en poäng, en viktig markering att det kallas för grov kvinnofridskränkning till exempel. Det tycker jag att det är markeringen det som är relevant.
Mm. Lars Hjalmert, du är ju professor i pedagogik och du är mansforskare och du har precis kommit hem ifrån en maskulinitetskonferens på Island. Vad lärde du där? Du kanske kan använda en mikrofon också.
Ja, bra idé. Jag lärde mig väldigt mycket och framförallt tycker jag att bilder som vi har tidigare bekräftades i flera olika undersökningar.
Det vill säga, vad fick du bekräftat?
Ja, alltså när Jenny säger att det är komplicerat med orsaker, så vet vi ju ändå att det finns en väldigt tydlig bild av det strukturella våldet. Och det är ju att väldigt många män i vårt samhälle utgår ifrån att de ska ha makt över kvinnor och en del makt över andra män. Och sen när de upplever att den här makten tas ifrån dem, och det kan vara deras upplevelse, det är inte alls säkert att det sker i realiteten, då ska de ta tillbaka den här makten och då använder de våld.
Så vad är egentligen det strukturella våldet?
Ja, det är ju att vissa grupper av människor tycker sig ha rätt att dominera över andra grupper av människor.
Är det här lika kontroversiellt att tala om det strukturella våldet som när man talar om strukturell rasism?
Nej, jag tror att det här strukturella våldet och mäns dominans över kvinnor, det har vi ju pratat om väldigt länge. Och nu så kommer också rasismen, så att säga. Och det har ju kommit och vi pratar ju idag också om det här begreppet intersektionalitet. Att vi kan inte prata bara om...
Vi kanske ska förklara begreppet intersektionalitet.
Det är att olika maktsystem interagerar, alltså samverkar eller motverkar varandra. Och där kommer ju också HBTQ in och etnicitet, klass och sådana saker.
Etnicitet och klass, det är också viktiga, väldigt viktiga. Och det man kan säga om våld mot i nära relationer, det är att det förekommer i alla samhällsklasser, i alla fall i all den forskning jag har tagit del av. Och då skulle jag vilja välkomna Arazu Arif som är vice ordförande i Terra 5, Sveriges enda kvinnojour som arbetar med invandrarkvinnor, med flyktingkvinnor och på många olika språk. Hur många språk är det ni?
Vi erbjuder stöd och rådgivning på närmare 50 språk på Terra 5. Mm.
Så hur ser din bild ut?
Min bild ser ut som så att våldsutsatta kvinnor av utländsk bakgrund möter större svårigheter i samhället när de söker stöd.
Vilken typ av svårigheter? Förutom att den språkbarriären som man kan uppleva, vilka andra svårigheter?
Det är svårigheter i form av brist på nätverk i Sverige till exempel. Brist på kunskap om sina rättigheter, om juridik till exempel. Det kan vara sådana saker som rädsla för eller okunskap om svenska institutioner eller vad som händer om man söker stöd. Och sen är det såklart språksvårigheter. Men det är också en väldigt stor faktor som handlar om rasistiska föreställningar om liksom de våldsutsatta kvinnornas andra kultur och att det skulle vara på något sätt kopplat till deras kultur, att de är våldsutsatta och att
Hur kan detta manifestera sig? Menar du att man kan komma till en polis eller till socialtjänsten? Hur kan man uppleva de här rasistiska?
Ja, alltså det kan ta sig olika uttryck, men vi har fall där kvinnor har liksom sökt stöd hos polis eller socialtjänsten till exempel och blivit bemötta med antaganden om att det på något sätt skulle vara kopplat till kulturen eller och att det liksom inte skulle gå att lösa på den myndigheten, att det skulle vara någonting som är avvikande. Och därför så bemöter man de kvinnorna som söker stöd, som har utländsk bakgrund, som avvikelser. Man bemöter inte det våldet precis som man bemöter övrigt patriarkaliskt våld, utan det blir en form av liksom en avvikelse helt enkelt.
Men betyder det att man tar det på större allvar eller på mindre allvar?
Det kan vara olika. Det är inte att man tar det på större eller mindre allvar.
Jag tänker på satsningarna på hedersrelaterat våld. Det har ju varit ganska många satsningar de senaste åren.
Absolut. Och problemet med våld i hedens namn är att vi har valt att fokusera på heden istället för våldet. Och heder är ju det är ett begrepp som används för att legitimera våld. Det är ju också ett uttryck för en patriarkal. Liksom. Och det används som sagt för att legitimera våldet, och det handlar ju om kontroll eller förtryck av kvinnan och begränsningar av kvinnans livsutrymme. Det som är skillnaden, om man nu vill påtala skillnader, eftersom våld är våld oavsett hur det tar sig uttryck liksom. Det vore i så fall att våld i hedens namn är mer komplext, eftersom att det är flera aktörer. Det kan vara liksom fler än en person som aktivt utövar våldet, och det kan vara fler än en person som aktivt utövar förtryck.
Hur många hjälper ni? Hur många kvinnor vänder sig till Terrafem varje år?
Det är cirka 700 kvinnor per år, och vi genomför cirka 5000 stödinsatser per år.
Lars Hjelmert sa att vi har diskuterat det här så länge. Hur ser utvecklingen ut? Är det färre eller är det fler som kommer till er? Nej, det är alltså det,
ja,
du som får frågan.
Ja. Färre eller fler?
Fler kvinnor som söker sig till Terrafem.
Än tidigare. Ja, alltså det är... Jag skulle säga att jag har legat på någon så här jämn nivå. Liksom. Men antagligen så är det en ökning.
Mm. Jag tänker också på att ofta, jag får i alla fall ganska många mejl där det står, så fort man talar om våld i nära relationer, så är det väldigt många som vill just tala om invandrarmännen. Att det är de som slår sina kvinnor.
Ja.
Då tänkte jag fråga dig, Allan Ali från Fryshuset i Malmö. Du jobbar ju med de här malmöhetsnormerna väldigt kort. Vad säger du? Är det så att invandrarmän, och ni som är forskare får också svara på det, är de överrepresenterade?
Det kan vara så att det finns någon överrepresentation i statistiken, men det behöver inte spegla verkligheten, för att vi får ju svar på det vi söker. Vi stereotypa rollen är att är du man från Mellanöstern men från viss typ av kultur, så är du potentiell eller i allra högsta grad en hustrumisshandlare. Jag som kurd, muslim, när jag säger att jag har studerat genom så att jag är feminist och jobbar för HBTQ-rättigheter, då blir det så här, jaha, har du själv erfarenhet av att utsatt någon för våld, eller har du själv blivit utsatt för våld och så vidare?
Eller så får du frågan, hur ofta slår du din fru?
Jag hade en flickvän när jag var 17 år, och hennes morfar frågade mig så här, hur gör du för att få tyst på henne? Tuktar du henne då och då? Och då sa jag till honom, jag vet inte hur du gör med hennes mormor, kan du berätta för mig så kan jag lära mig av dig. För att det var liksom, hans utgångspunkt var bara för att jag är kurd att jag slår hans barnbarn för att få henne att göra som jag vill. Och jag tror att det här är ett väldigt stort problem, att vi har olika uppfattningar, vi sätter olika kategorier, alltså män som är mer våldsamma än andra. Och det vi behöver göra, en lösning i den här frågan, det är att vi behöver ha fler forum för att kunna diskutera de här frågorna bland killar och bland män. Vi måste bara arbeta preventivt. Det finns en uppsjö av organisationer som arbetar, jag måste bara säga det här, va, som arbetar med just flickors empowerment, men det finns väldigt få institutioner och föreningar som arbetar med killar och mäns empowerment, och ännu färre för HBTQ-personer. Så det här är två grupper som blir utsatta för våld, som kanske utsätter andra för våld, som aldrig får någonsin få rätt ljus på det. Mm. Jag menar, två killar sökte hjälp för att de var HBTQ-personer och var utsatta för våld och för begränsningar av sina familjer hemifrån. Vad säger socialtjänsten till dem? Jo, ni kan väl ta och fixa lite lite tält och det är ju sommar, det är fint väder, kan vara ute. Men hade det varit två kvinnor så hade de definitivt fått mer hjälp. Och det här är ett strukturellt problem. Det här är en dålig syn på hur män, att män ska klara av sig själv. Män ska vara tuffa och de ska agera. De ska, som Mika var inne på, de ska kunna ta stryk och så vidare. Men så här, vi måste också se att män är människor. Att män har också behov. Och att vi ska kunna på något sätt få män att prata om våld som man blir utsatt för. Och om man skulle utsätta någon för våld, då ska man kunna ringa någonstans för stöd i preventivt syfte så att man inte utövar våld. Ja. Och det är någonting som politikerna måste satsa mer pengar på.
De här stereotyperna, de här könsrollerna, Mikael Lund, så står de i vägen för att vi ska på något sätt bryta ner den här våldsspiralen?
Ja, om vi...
Och hur kan de yttra
jag
sig?
Jag hemskt, att... Det blir ju lätt att man pratar om vem är boven mest och vem är offer mest. Och så rangordnar vi dem och så hittar vi någonting. Men jag är inte så intresserad av det, utan egentligen är det ju vad beror det här på? Vad kan vi göra åt det? Jag tror faktiskt att ingen av dem vi har pratat om ville bli det de blev. Varken våldsutövaren eller offret. Det är nog så att allihopa är på något sätt indragna i någonting. Och jag tror att den här uppdelningen i män och kvinnor, just när det gäller våld och brottslighet, den är oerhört kontraproduktiv. Därför den leder till att män till exempel lär sig att det är okej att slåss, bara du inte slår en kvinna. Och då är det svårt att dra den lilla gränsen när man blir provocerad. Och det går att förstå. Det kan inte vara så att du kan slå dem och den kan du slå och nej, inte den, men den kan du slå om du är provocerad. Och det är precis det som
sker. Men menar du att vi ska förneka att
jag
det faktiskt finns genus?
Jag tror att det är jätteviktigt att man lär sig att inget våld är okej. Jag tror att det är viktigt att pojkar lär sig vad är misshandel. Det ska beskrivas. Det här, pang, är misshandel. Lärarna i skolan måste, när de ser några slåss på skolgården, agera som om det sker misshandel, även om det är pojkar. För då lär sig pojkarna att så där får du inte bete dig mot någon.
Jag tänker att vi har ju också Nina Rung här. Du arbetar inom polisen, du är utredare på Söderortspolisen och på familjevåldsenheten i Stockholm och grundare av något som heter Husgarage som vill stoppa våldet i nära relationen genom att få grannar att engagera sig, att anmäla.
Ja, precis.
Berätta, för det första så skulle jag vilja, alltså jag läser ju väldigt dystra siffror, att det bara är 2 av 10 polisanmälningar ifrån kvinnor som har blivit utsatta för våld i nära relationer som klaras upp. Alltså 2 av 10.
Ja. Ja, det är superdystra siffror, det får man ge det.
Varför gör inte polisen sitt jobb?
Jag skulle vilja bredda frågan lite, såklart, men jag tror att det är klart att det kan finnas stora regionala skillnader i Sverige hur vi hanterar den här typen av frågor. Men sen så är det ju saker som vi ser på polisen. Det är att i väldigt, väldigt många ärenden så vill inte målsägande medverka. Det som man förut sa, ta tillbaka sin anmälan, som inte är ett giltigt begrepp. Men man kan välja att inte medverka, vilket gör att vi får jättesvårt att driva våra utredningar. Sen är det inte polisen som lägger ner den här typen av ärenden, det är åklagare. Så jag vill bara säga det till polisens försvar.
Åklagarna då? Vad är det de liksom inte riktigt...
Ja, men det är
varför
det,
alltså, lyckas de inte...
Ja, alltså det är ju jättehöga beviskrav i den här typen av ärenden, eller i alla ärenden, men i de här typen av ärenden så är det ju mycket svårare, därför att det är i stängda rum. Det finns oftast inga vittnen. Har du inga skador som utsatts, så blir det än svårare, därför att då har du egentligen 2 historier och de som möjligtvis kan ha bevittnat våldet är barn. Så att det är svårutredda ärenden. Och finns inte tillräckligt med bevis så lägger åklagaren ner det, för det är ingen idé att leda det till åtal helt enkelt.
Du grundade Husgarage och du vill alltså uppmuntra människor att anmäla.
Ja, det vill jag. Vi hade ju också en kampanj förut, Kom till oss. Jag vet inte om det är någon som har sett den. För polisens sida, vi vill ju såklart att man anmäler, eftersom det då finns möjlighet att få hjälp. Och det är också så ju, man kan få politiska beslut och få pengar helt enkelt. Där man ser hur många anmälningar som finns i den här typen av frågor. Så det vill jag. Det som jag och min...
Hur har det gått då?
Sambo Peter Svensson gjorde var att vi startade Husgarage, som alltså är en policy för hur man kan agera vid oro för våld i nära relation i sitt bostadshus. Så det är egentligen så att det vi vill göra, vi vill få grannar att agera. Därför att dels ur min polisiära synvinkel så skulle det vara toppen att få fler vittnen, för då kan vi också få fler ärenden och leda till åtal. Men sen så handlar det om civilkurage helt enkelt. Att vi vill få människor runt omkring som faktiskt har bevittnat att göra någonting åt det. Och det märker ju vi. Jag pratar jättemycket med väldigt många vittnen helt enkelt, och väldigt ofta är det grannar, och de har sett och de har hört saker, men de har inte agerat för att de inte vet hur, och de vågar inte. Och då vill vi göra någonting åt det, så vi skrev en policy så att de ska veta hur och så att de ska våga göra någonting.
Så hur har ni spridit den här policyn? Vad har ni...
I Sveriges Radio.
Är det någon som har talat om den här i publiken? Ja, det är några stycken.
Några
det var
stycken.
Inte så många.
Det är glädjande att se.
Ja.
Men dels
vad är resultatet? Vad har ni sett för resultat av projekt Huskurage?
Ja, alltså det är ungefär 6 veckor sedan vi startade. Så det är inte så att vi har sett liksom en enorm skillnad i anmälningar och sådär, såklart. Men vi för dialog med stora kommunala bostadsbolag i Stockholm för att få dem att införa det. Vi pratar om det i media så att alla, var och en, kan gå till sin bostadsrättsförening eller hyreshus. Med policyn så att man kan införa den.
Jag skulle vilja att vi stannar en liten stund när det gäller rättsväsendet, åklagare och så vidare, för att det är ändå en väldigt deprimerande siffra. För att det krävs väldigt mycket för att polisanmäla en närstående person som ändå har utsatt någon för sånt våld, nedbrytande systematiskt våld. Och när man då kommer till rättsväsendet och de inte gör något, vad tänker du om detta, Debbie Nyen, du som ändå har erfarenhet?
Dels vill jag ju påpeka att när det rör sig om de här typen av frågorna i alla sammanhang så använder man faktiskt fel begrepp. Och nu även tyvärr i polisens fall, man pratar om huskurage. Det är inte hur... Nej. Eller privatperson. Alltså, och man pratar om lägenhetsbråk, man pratar om familjetragedi. Man osynliggör faktiskt våldet och vilka som utövar våldet och vilka som är förövare och offer. Och det är någonting både liksom man gör inom rättsväsendet också, och man gör det också inom media. Alltså alla hoppar på det här tåget, och någonstans så osynliggörs faktiskt det våld som sker. Men när det gäller, alltså om man talar om med polisen, vad de kan göra, och både när det gäller också kvinnor av utländsk härkomst, i och med att jag har jobbat med de frågorna också, så ser man ju liksom att det brister i alla led. Och vad är det man ska göra?
Alltså, vad brister i alla
led? Alltså, det brister på så sätt att när en kvinna gör en polisanmälan, slutligen gör en polisanmälan, och det är precis som du sa tidigare, det krävs väldigt, väldigt mycket, och det är en stor tragedi och mångt och mycket också, för att det är en svår process. Och dels är ju också inte bara processen i sig svår, den är väldigt långdragen. Och för att det ska kunna bli resultat av det hela så är det jätteviktigt att de personer man kommer i kontakt med också har rätt kompetens, rätt kunskap, förstår sig på normaliseringsprocessen, förstår att det tar väldigt lång tid och att våldet kan se olika ut. Men också att man i ett tidigt skede dels har den här kontinuerliga kontakten, en tät kontakt, att man också tillämpar den lagstiftning som finns. Vi har kontaktförbud. Varför tillämpas den inte? Det finns häktningsformer. Varför görs det inte? Ja.
Och jag läste till och med en artikel där Maria Arnholm, jämställdhetsminister, föreslog att kontaktförbudet skulle kunna sträckas ut att gälla i ett helt län eller till och med kommuner.
Ja,
alltså,
det finns jättemycket. Det finns ju
men du menar att de inte tillämpas?
Ja, den tillämpas inte. Vi har lagstiftning, men man tillämpar inte för att någonstans så tycker man synd om dessa män som gör det. För de har minsann ingenstans att ta vägen. Och vi måste komma ifrån det här, att man tvingar kvinnor att lämna sina hem och fly land och rike med sina barn, där barn faktiskt kommer i kläm, inte kan vara på dagis, skola och allting på grund av det här våldet. Och en annan aspekt som också finns, man kan förordna målsägande biträde i ett ganska tidigt skede. Är det så att inte polisen mäktar med och ger råd och stöd, så finns det också faktiskt vi jurister som kan stödja de som är utsatta i den här processen och komplettera och hjälpa polisen så att de får in rätt bevisning, så att målsägande medverkar, att vi kommer ifrån de här argumenten.
Jag tänker också, det finns en massa såna här klurigheter, till exempel försäkringsbolagen där man faktiskt inte kan driva process eller tvista med någon som man delar hemförsäkring med.
Och alltså, det tycker jag ändå att det finns en viss förståelse. Ja. För att försäkringsbolaget försäkrar ju paret. Mm. Alltså de har ju en gemensam klient. Men vi måste också titta på andra aspekterna. Alltså det här är ju privata bolag. Vad gör vi som myndigheter? Man kan också titta på de som inte gör polisanmälan. Det finns faktiskt än idag socialtjänst som kräver att kvinnan ska göra en polisanmälan för att de ska kunna få rätt stödinsatser, vilket är helt oförsvarbart och helt oacceptabelt.
Mm. Och där någonstans när du börjar nämna det väldigt konkreta så tänker jag att jag skulle vilja höra av er alla, för ni har alla lång erfarenhet av att arbeta med detta, vad vi kan göra konkret. Och jag skulle vilja att ni är kortfattade om det går, men så konkreta som det bara någonsin går. Jag skulle vilja höra, vad kan vi göra för att bryta den här våldsspiralen? För att bryta det här våldet i nära relationer, i hemmen, oavsett om det drabbar män eller kvinnor. Vad ser ni som lösningen? Jag tänkte börja med dig, Sandra Kanakaris.
Jag tänker att lösningen är såklart att vi måste jobba med unga. Alltså vi måste börja i tid, tidigt. Där vi måste prata med både killar och tjejer. Allan hade en viktig poäng förut att vi har förbisett killars behov av att prata om känslor och relationer. Alltså man förutsätter att killar inte vill prata om det. Det måste vi göra.
Men vi vill också väldigt gärna, Sandra, tänka att unga killar, de är så mycket mer jämställda. Men när jag tittar på siffrorna, alltså våld i nära relationer är fortfarande ett stort problem. Även bland unga. Det är inte så att det har sjunkit.
Nej, och bland unga är det i högre grad uppger man att man är utsatt för det här, och det är viktigt att vi fokuserar och inte glömmer det. Vi tänker ofta att så här, våld i nära relation, det är en medelålders kvinna, och så behöver det inte alls vara, utan det finns i unga relationer, och de behöver vi såklart fokusera på. Och sen så tänker jag att vi ofta pratar om att så här, alla känner någon som är utsatt. Det betyder att alla känner någon som är förövare. Vi måste alla lite på det här spåret, alltså vi måste alla agera och reagera när vi ser folk omkring oss som inte beter sig som vi tycker är lämpligt.
Då ger vi mikrofonen till Arazo Arif, Terra 5. Vad tycker du vi konkret kan göra?
Ja, först och främst så skulle jag vilja säga att vi under den här debatten har utgått eller pratat om Sverige som ett jämställt land, och Sverige är inte ett jämställt land. Det råder stor ojämställdhet i Sverige, och det är därför vi har den här debatten och den här frågan överhuvudtaget. Men jag skulle vilja trycka på självklart att myndigheter och kommuner och staten ska ta sitt ansvar, men också att det är väldigt, väldigt viktigt att kvinnojourerna får en långsiktig finansiering, precis som du var inne på tidigare. Det är otroligt viktigt att kvinnojourerna ska kunna bedriva det arbete som de gör, för att de är faktiskt den institution i samhället som stödjer kvinnor mest.
Kommer det här bli en valfråga?
Jag hoppas det. Det
gör jag. Tack så mycket. Lars Hjalmert, varsågod, mansforskare.
Två förslag. Ett är att helt individualisera föräldraförsäkringen. Inget mässigt sånt här tredelning eller någonting sånt, utan den ska delas rakt av, därför att det är så att säga enda möjligheten.
Men tredelningen skulle det på något sätt förhindra människor att utöva våld?
Ja, därför att vi ökar på ett omsorgstänkande istället för ett prestations- och konkurrenstänkande. Det andra är att vi faktiskt har en del våldspreventiva program, som exempelvis inom en av mina organisationer, Män för jämställdhet, och i SKR och ROX så arbetar med.
Mm. Nina Rung, varsågod. Du är utredare inom polisen. Vad kan man göra konkret förutom huskurage som ni ju redan har dragit igång?
Ja, men precis. Jag är ju på samma spår här som Sandra och som Lars. Vi måste jobba preventivt och vi måste jobba med maskulinitetsnormer helt enkelt hos små. Barn, det är inte så roligt för att det är en väldigt långsiktig plan, men det är det enda sättet jag tror vi kommer komma till rätta med det.
Ja, tack så mycket, Jenny Yorstone. Varsågod.
Mitt bidrag blir ju som min forskargrupp tittar på orsaker, just närliggande orsaker till att såna här saker inträffar överhuvudtaget. Vi vet ganska mycket om saker, riskfaktorer, vad som samvarierar med de här partnervåld. Men vi behöver veta mer om vad är det som verkligen utlöser våldet för att kunna också bekämpa det.
Mer forskning alltså. Allan Ali, kort, varsågod. Hur ska vi lösa det här våldet?
Det är ganska... man skulle kunna göra så som vi gör på Fryshuset, kära fjälter till unga grupper där de får lära sig, få verktyg att kunna själva förstå de här situationerna och också kunna ta makten själva att förebygga att sånt här inte händer, men också att säga ifrån när de ser att det sker i deras omgivning, om det är i familjen, bland vänner, bekanta och så vidare. Och självklart,
alltså utbilda killar,
och
unga tjejer. Killar och tjejer.
Tjejer och killar.
Men det gör ju ni redan. Det gör ni redan på Fryshuset.
Ja, men fler, det räcker inte. Jag är ensam. Och sen resurser. Jag driver 2,5 tjänst.
Ja, hörni, kommer något nytt nu? Jag orkar inte höra om resurser. Varsågod.
Genus i förskolorna.
Genus i förskolorna.
Genus i förskolorna. För att lära pojkar
För att ge pojkar en chans att dels lära sig hantera sina känslor, tala om och liksom bilda relationer på ett annat sätt som vi kvinnor gör. Vi har ju mycket relationer som är starka och det påverkar ju våran, den här omsorgen och det. Och dels lära dem hur man hanterar konflikter. Hur agerar man när man blir förbannad? Att inte ta till våld utan att kanske lära sig att tala istället.
Men alltså de kvinnor som använder våld, de män?
Nej, men där handlar det ju om att vi, ja, det finns många faktorer, men att vi nedvärderar det kvinnliga våldet, att vi inte tar det på allvar helt enkelt.
Mikael Alonso?
Jo, jag tror att vi ska ha en modern och jämställd syn på både den som misshandlar och den som blir utsatt för våld. Och inte tycka mer synd om någon beroende på kön. Det tror jag är jätteviktigt. Och sen tror jag dessutom att vi måste ge oss på de områden där våld utövas idag som den här kulturen inte har tabubelagt.
Det vill säga?
Jag har varit inne på det, du hatar det, men till exempel idrottsarenorna där man tillåter misshandel. Mm. Det spiller över på familjen 10 år senare.
Bra.
Jag tror att det är jätteviktigt att man lär alla i samhället att förstå normaliseringsprocessen från födsel till graven och alla de mekanismer som finns. Och att alla vi har ett ansvar. Att man inte ska blunda. Man ska våga agera, reagera. Och alla kan självklart inte göra allt. Men alla vi kan göra något oavsett var vi finns i samhället.
Tack Debbie. Också Susanne, varsågod, ordet är ditt, RFSL, och du jobbar med HBTQ-frågor.
Ja, och jag tror att vi måste jobba med normkritiskt arbete redan från det att personer är barn och framåt, och att man ska lära sig att respektera alla oavsett etnicitet eller könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning och så vidare. Vi måste jobba med normkritiskt arbete.
Mm. Tack så hemskt mycket. Tack till er alla för att ni har medverkat i Peter debatt om våld i nära relationer. Vi ska avrunda det här programmet otroligt stämningsfullt och starkt med en av mina absoluta favoritförfattare, Christian Lundberg, som ska få formulera sig kring den här frågan. Men vi ska också få höra mer av Tiffany Kronlöf, Tiffany K. Varsågod Christian, ordet är ditt.
Vi måste komma till sak. Det är en flaska som krossas mot ett bakhuvud, det är en arm som vrids ur led, det är en kropp som faller omkull in till en busshållplats. Det är en gaffel som stöts genom en hands finförgrenade muskler, det är en skräckslagen kropp som springer genom rum efter rum. Det är insikten om att det finns ingenstans att gå, det finns ingenstans att gömma sig. Det är det dagliga våldet vi inte ens lägger märke till, gränserna som förflyttas, och vi måste beskriva det som sker. Vi kan inte längre gömma oss bakom statistik, strategier, föreställningar, för vi måste beskriva det som pågår, ord för ord. Det är ett våld mot det inre, det är ett våld mot det yttre. Det är en öppen hand som delar ut en örfil, det är en knytnäve som träffar ett ansikte, det är en kropp som ligger ner och som det sparkas på. Det är rädslan när du måste gå snabbare, titta dig om, rädslan när du stiger in i din egen lägenhet, det är rädslan inför att natten kommer att bli lång, dagen kort. Det sker framför barnen, det sker i sovrummet, det sker i hallen, i köket, i badrummet, det är alla ord som du inte har valt, alla personer, platser och lägen som du inte har valt. Det är inre och yttre lägen där alla gränser passeras. Det sker genom någon du har älskat, som du är rädd för, som du längtar efter. Det är en människa och vi måste komma till sak. Vi måste tala om det som sker. Det äger rum 6 på kvällen, 4 på natten, bakom en vidöppen ytterdörr i ett trapphus, bland vänner som säger att det är klart att man ibland brusar upp, bland vänner som du aldrig kan tala med om det som sker. Det är ett systematiskt våld som tar plats i språket, det är en nära relation som blir ett avstånd som är större än vad det går att föreställa sig. Det är ett ekonomiskt våld, reducerande. Det är en syster, en bror, en mor, en far. Det sker på en mindre skånskort. Det äger rum i en skede. Det är avståndet mellan handen som slår och kroppen som tar emot. Det är ett avstånd som aldrig kan vara nära. Det är ett slag mot vänster sida av ansiktet och det delas ut i parken, i köket, efter en fest, under en fest, innan en fest. Det sker med kniv, med skruvmejsel. Det sker när du äntligen har somnat och så vaknar du av det. Det sker när du sitter i en tunnelbanelinje. Det sker på ett café, en biografsalong. Det är ett våld i det mindre och i det större. Tack.
Tack så mycket, Christian Lundberg. Och nu, varsågod, Tiffany Kay.
Yes! Är mikrofonen på? Kan jag få lite medhörning? Put you on fire, can you feel the heat? Push you out your tower, get you straight into the street. Your head's too high up to see the matches at your feet. Look me in the eye and admit your defeat. We're all getting ready now, so stay close together and spread the word around. Babylon's on fire now, and it's bound to fall down. I have come to a point of no return. It's time that they sit down, listen and learn. You run this place for too long and now it's our turn. The one who plays with fire is bound to get burned. It said every forest has to burn sometime. To fertilize the soil, we burn it straight to the ground. This is politics, more than music, more than sound. I bought a box of matches, I will pass it around. You heard what I said, this shit is going down. With the echo drop by my side, we shout one by one. This is politics, more than music, more than sound. I bought a box of matches, I will pass it around. With you on fire, can you feel the heat? Push you out your tower, get you straight into the street. Your head's too high up to see the matches at your feet. Look me in the eye and admit your defeat. We're all getting ready now, so stay close together and spread the word around. Babylon's on fire now, and it's bound to fall down. Babylon shits them all, the patriarchy. No matter what you call it, cause it's all the same to me. Why not control you with the illusion that you free? Think you can do what you want, be who you wanna be. But we know better than that by now, so start using your head and stop thinking like a child, or else we're all going down. I bought some more matches and we'll pass them around. Put you on fire, can you feel the heat? Push you out your tower, get you straight into the street. Your head's too high up to see the matches at your feet. Look me in the eye and admit your defeat. We're all getting ready now, so stay close together and spread the word around. Babylon's on fire now, and it's Babylon. The hard's so hard to keep up a system where you're always on guard. I strongly recommend you take a look at my suggestion. Stop, realize we should have done it a bit different. For years you've established your egoistic ways, and now you got nothing to offer, no friends are coming. Your point of negotiation is over. Should have listened the first time that they told you. You were busy cleaning blessings from your shoulder. We are young and fast, you're only getting older. My desire to be friends has come to an end, reaching higher than your fence. Don't need no door to let me in. Climb up your tower to find where you are hidden, and put you on fire with the biggest of grace. Put you on fire, can you feel the heat? Push you out your tower, get you straight into the street. Your head's too high up to see the matches at your feet. Look me in the eye and admit your defeat. We're all getting ready now, so stay close together and spread the word around. Babylon's on fire now, and it's bound to fall down. Put you on fire, put you on fire, put you on fire. Di Bayarere, Tiffany K.
Fantastiskt. Tack så mycket, Tiffany Kronlöf. Tack så mycket. Ja, ni vet, hashtaggen är en av alla. Hashtaggen är PetDebatt. Vi finns på Facebook och vi finns överallt. Och jag skulle vilja avsluta. Alla är eniga. Det här är en otroligt viktig fråga. Det krävs mer resurser till både kvinnojourer och det här arbetet. Och mot normaliseringsprocessen och så vidare. Och att det bör tas på större allvar, våldet i nära relationer. Men jag tänker, om man sitter där hemma och själv är utsatt, vad kan man göra just nu, Åsa Witkowski?
Man kan alltid ringa till den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen på 020 50 50 50. Där arbetar personal dygnet runt som är van att ta emot samtal från kvinnor som är utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Eller anhöriga som bekymrar sig för att man har någon närstående som är utsatt för våld.
Och men det är inte bara kvinnor, visst kan även män ringa dit?
Även män kan ringa, men,
som
vi
utsatta.
Vet, ja, men vi vet mindre om vad det finns för resurser att hänvisa till. Så i första hand det här är kvinnor, men vi svarar ju givetvis på alla samtal som vi tar emot.
Kan du upprepa telefonnumret?
020 50 50 50. Öppet dygnet runt och det är kostnadsfritt att ringa. Mm.
Och då så skulle jag också säga att det finns ett annat nummer som ni kan passa på att anteckna. Det är 099 510 10 och det är numret till Ring P1. För dit ska ni ringa imorgon klockan 9.30 och jag kommer svara alla ni som känner att ni vill också berätta mer. Ni vill också dela era historier eller ni kanske har förslag på hur vi äntligen ska lämna det här med våld i nära relationer bakom oss. Susanne? Ja, varsågod. Ordet är ditt. Du får det avslutande ordet.
Ja, man kan också ringa till RFSLs brottsofferjour på 020 34 13 16 eller mejla till boj@rfsl.se om man är en hbtq-person som är utsatt för våld.
Ja. Och jag ska också säga så här, även Terrafem har telefonnummer och Terrafem är inte Sveriges enda kvinnojour som arbetar med invandrarkvinnor, måste jag passa på att säga.
Den största däremot.
Den största, hur som helst. Jag tänker säga, jag ska underlätta för det här blir jättetråkigt radioprogram om vi ska rabbla telefonnummer. Mm. Så att vi kommer lägga upp det här allting på Sveriges radios hemsida. Vi ska se till att twittra ut och att facebooka ut nummer som man kan ringa om man behöver stöd, om man behöver hjälp eller söka tillflykt någonstans. Det här var säsongens sista P1-debatt. Det handlade om våld i nära relationer och jag skulle vilja höra någon som vill säga ett sista farväl nu innan vi tar sommarlov. Vem? Alla knäpptysta, det har aldrig hänt förut kan jag säga.
Jag kan säga
någonting.
Ja,
Nina Rund, varsågod.
Jag skulle bara vilja replikera då och säga att vi kallar saker vid dess rätta namn inom polisen. Vi kallar inte längre familjevåld eller relationsvåld utan misshandel, grov misshandel och mord och vad det kan vara. Så att jag vill bara säga det. Och sen vill jag också säga att huskurage kan man alltid införa i sitt hus som ett sätt att agera mot våld i nära relation.
Mm. Ja, och då ska jag också passa på att säga att vi kommer fortsätta sända även om ni alla kära radiolyssnare där nere förlorar oss för vi kommer ta farväl, så fortsätter vi sända på webben med alla som har varit med i dagens P1-debatt för att publiken här ska få chansen att ställa frågor och komma med egna synpunkter och åsikter. Då ska vi se, hashtaggen är en av alla eller P1-debatt, fortsätt twittra. Vi finns överallt på sociala medier. Låt dialogen och debatten fortsätta. Vi kommer tillbaka den 24 augusti. Det är bara några veckor innan valet. Tiffany, du står här. Du har ju inte talat, du har bara sjungit. Nej, du får faktiskt inte tala nu för nu är tiden slut. Jag skulle bara skoja. Tack så hemskt mycket för idag allihopa.